Unga kvinnor med stora konton i sociala medier visar upp sina liv som hemmafruar.
Vi har tagit beslutet att inte jobba.
Något som får SvD Kulturs Essie Klingberg att drömma om en feminism som är mer än en tävling i trendkänslighet.
Det vore lite uppfriskande om så här, ordet feminism kommer lite krav.
Dessutom om det omöjliga i att förstå danska.
Hur är det för jag att vara på världens största rödlöpare?
Och det senaste i skandalerna kring den kontroversiella influencern Andrew Tate.
You take the red pill, you stay in Wonderland, and I show you how deep the rabbit hole goes.
Det är den 15 mars. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet. Med mig, Alexandra Karlsson. Gäst idag, Essie Klingberg, kulturredaktör på SvD. I veckan var det Oscarsgalan, Essie. Var du uppe och tittade?
Jag var inte uppe och tittade, men jag kastade mig på TikTok så fort jag vaknade. För jag ville se liksom alla outfits, hur folk var klädda.
Mm. TikTok är din källa till?
Tyvärr, ja.
Jag tittade inte själv på själva galan, men jag vaknade till ett så underbart klipp på Instagram då, så det är kanske lite som våra olika generationer, med skådespelaren Leif André. Och han var på röda mattan och intervjuades av danska TV2. Och han hade inte helt lätt att förstå vad de frågade honom.
Hur är det för jag att vara på världens största rödlöpare?
En gång till, vad var det på?
Hvordan er det
at
være
på rødløber?
Hvad er her?
Røde
måtte.
Det er okay.
Ja, det er okay.
Kan du sætte nogle flere ord på, Jesper, end bare det er okay? Kan du være mindre beskeden?
Ja, du mener røde matten, altså.
Røde matten, ja. Nu faldt 10 øre.
Ja. Du mener andre til røde, så røde pølse. Nej, det er fantastisk.
Altså, jeg har aldrig kunnet relatere mere til Leif André end her.
Utroligt elskvært.
Ja, det var så utroligt elskvært. Men og jeg, ligesom så her, når man hör det her også, man hör först den där första frågan, och sen när det kommer så fler och fler danskar som ska försöka liksom förklara, känns så här, varför förväntas vi förstå danska?
Ja, men jag undrar samma sak. Jag tycker verkligen, jag är team prata engelska.
Ja,
men in Sweden we speak English with foreigners. Nej, men jag tror också att så här, hela den här grejen med att svenskar älskar dansdrama, det tror jag bara är för att vi förstår inte hurvida dialogen är trovärdig eller inte. Vi kan liksom ta höjd för att det kanske inte är så jättebra som vi tänker.
Det hade jag aldrig tänkt på.
Jag tänker att det är så här, man tänker så här, oj vilket bra skådespeleri, men vad baserar vi det på egentligen?
Precis.
Hade vi vetat.
Exakt, ja, det kanske är därför. Ja. Ja, men jag ska också säga att Leif André var där för att den danska filmen Night of Fortune, där han spelar huvudrollen, faktiskt var nominerad i bästa kortfilm. Jättestort. Den vann tyvärr inte.
Stolt ändå.
Ja, verkligen. Men Essie, fanns det något du tyckte stack ut på galan?
Ja, men jag kollade också liksom klipp i efterhand och jag tyckte att regissören till filmen The Zone of Interest höll ett väldigt så här, fint och starkt tacktal. Det är en film som utspelar sig under andra världskriget och skildrar en nazistfamilj som bor precis bredvid Auschwitz och liksom lever på sin vardag medan folk dör bredvid. Och när han då fick pris och gick upp på scen så gjorde han liksom en poäng om att så, men den här filmen den handlar inte bara om att visa på hur hemskt det var förr utan också på vår tids grymheter. Och då nämnde han så här, kriget mellan Israel och Hamas.
Our film shows where dehumanization leads at its worst. It shaped all of our past and present. Right now we stand here as men who refute their Jewishness and the Holocaust being hijacked by an occupation which has led to conflict for so many innocent people.
Och det här liksom talet blev dels väldigt viralt men också väldigt omdebatterat, så det kan jag verkligen rekommendera att läsa i kapp om.
Mm. En sak som jag tänkte på, eller som jag kom på då efter Oscarsgalan, det är att jag inte sett Oppenheimer än.
Har du inte sett Oppenheimer?
Nej, jag har inte gjort det. Och nu vann den ju bästa film, så nu kanske jag måste sluta dra ut på det.
Jag tycker du ska se den, men jag liksom medskick, spoiler alert, är att det framförallt handlar om att människor går runt och skriker Mr. Oppenheimer, Mr. Oppenheimer. Det är liksom ungefär 3 timmar.
Okej.
Men det är jättebra.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Veckans spaning. Varför är feminismen inte cool längre?
Ja, men, alltså, du har skrivit en lång text i tidningen där du gör upp med det som jag tolkar som en ofeministisk samtid. Och du känns nästan lite uppgiven.
Men jag är nog ganska uppgiven. När jag började skriva den här texten så tänkte jag inte att det skulle vara just en uppgörelse. Oftast när jag skriver om någonting så närmar jag mig det med en fråga snarare. Och det här gången var väl frågan så här, varför känns feminismen så urholkad idag? Och det var väl när jag väl började nysta i det som jag började känna mig väldigt uppgiven.
Mm. Men ska vi ta det från början då? För vad är det du menar har hänt med feminismen?
Absolut. Låt mig ta dig tillbaka till antiken. Det vill säga för 6 år sedan.
Ja.
Det här är alltså en tid innan TikTok och innan coronapandemin. Så det är svårt att tänka sig, men det fanns en tid. Och då kring 2018 så började begreppet tradwife få spridning på sociala medier, framförallt i USA. Och det här är liksom en sammanslagning av traditional och wife. Som syftar på kvinnor som omfamnar traditionella värden. Kanske liksom sätter familjelivet framför karriären.
Mm.
Lite i samma veva så startade en kulturdebatt om begreppet huskvinna. Minns du det här?
Ja, jag minns det. Och det blev en ganska hetsig debatt.
Alltså verkligen, jag har gått tillbaka och läst om.
Mm.
Det var högt tonläge. Och allt här började med att DN-skribenten Greta Skylt erkände att det fanns en förbjuden lockelse i att leva en konservativ livsstil. Så då utnämnde hon sig själv till en frivillig huskvinna. Och man kan väl säga att det är lite en svensk version av tradwife.
För man tänker typ hemmafru, men hon kallar det huskvinna.
Ja, precis. Hemmafru är ju lite mer så, kanske har barn och så. Men en huskvinna kan ju vara en konservativ kvinna som inte har barn.
Mm.
Men båda de här strömningarna, de beskrivs ofta som en reaktion på den här lite mer politiskt korrekta feminismen. Som här i Sverige kanske var som störst ungefär valet 2014 typ.
Just det, när feministiskt initiativ nästan kom in i riksdagen.
Precis, då var det ju verkligen liksom feministisk utrikespolitik. Alltså allt det var ganska högt på den politiska agendan. Så ja, både liksom tradwives och huskvinnan är väl uttryck för ett slags konservativa vindar. Och jag menar att de har hållit i sig sedan dess. Men, och det här är ganska viktigt, att det är inte liksom antifeminism, utan det ligger närmare något som kallas för choice feminism. Som är, jag menar, att feminismen är lite samma sak som att stötta kvinnors val, oavsett vilket val det är.
Mm.
Till exempel om man vill vara en tradwife eller köpa en snygg tröja, så är det liksom feminism.
Just det.
Och det här är något som jag och många andra är ganska kritiskt till, för att om man aldrig kan i liksom kritisera någons val, då blir det ju omöjligt att ifrågasätta status quo eller ordningen. Liksom.
Mm.
Och det här är också något som jag noterat i tradwife-rörelsen på nätet, att man liksom har det här narrativet så här, ni måste stötta mig för jag är en huskvinna och det är bra. Mm. Vi kan lyssna på ett klipp.
Hörrni, det är 2024 och än idag kan jag och många andra som lever som hemmafruar inte dela med oss om att vi har tagit beslutet att inte jobba.
Ja, men du hör, det är liksom tonen är som om man är liksom en människorättskämpe.
Mm. Ja, men precis. Så man kan säga att choice feminism, det är mer så här, jag är en kvinna och jag gör ett val och då är det feministiskt.
Ja, och det blir ju liksom lite svårt i längden att föra någon diskussion då. Och jag menar helt enkelt att det vore lite uppfriskande om så här, ordet feminism kom med lite krav. Typ att om jag är feminist så ska jag sträva efter att vara i en jämställd relation eller jag ska inte spela patriarkatet i händerna. Och att det inte ska vara typ töntstämplat att säga det.
Mm. Men kan det inte vara så idag, alltså, typ att feminismen inte lockar så mycket längre?
Jo, absolut. Alltså, kidsen håller med dig. Du har helt rätt.
Mm.
Den senaste ungdomsbarometern, som är en så här årlig studie som alltid kommer, visar att intresset för jämställdhet minskar och färre unga kallar sig feminister. Ganska så här, liksom, brant tapp faktiskt. Och sen så pratar man ju ofta om generation Z som livsstilskonservativa. Så att man har mindre sex, man festar mindre, är mindre utlevande än tidigare generationer, så man är liksom konservativ i den bemärkelsen.
Mm.
Så man kan säga att det här är både en politisk och en popkulturell strömning. Tradwife-idealet är ju också lite av en estetik som också har blivit så här ganska mainstream i modet. Kardashian-klanen går runt i långklänningar liksom. Så jag tycker att ja, det är liksom en zeitgeist som verkar hålla i sig.
Vad vill du säga istället då?
Bra fråga. Det ska man också ha. Mm. Nej, men det är inte som att jag går runt och så här gnider mina händer och väntar på så här, nu ska det komma en till backlash där alla de här tradwivesen blir olyckliga. Utan jag känner mer att jag hoppas att det ska kunna komma en feminism som inte är liksom en tävling i trendkänslighet. Egentligen så tror jag att jag efterlyser ja, men lite fler frågor som ligger bortom liksom den vita medelklasskvinnans vardag. Jag tycker att det finns dels i liksom den sexuella och reproduktiva sfären lite underuppmärksammade frågor. Alltså vi har ju såklart så här prostitution och människohandel, men också så här kvinnans rätt till sin kropp i den digitala sfären. Nu är det liksom jättemycket diskussioner om att ja, men det har kommit så här enkla AI-verktyg där man bara kan ta en bild på någon och sen klä av den med AI. Liksom. Mm. Det är bara så här ett exempel, jag menar inte att det är det vi ska diskutera bara, men jag tycker att vi får inte fastna i så här, är det bra eller dåligt att vara hemma?
Nej, precis. Det finns fler frågor. Mm. Men du, din text då, den finns ute nu på svd.se. Mm. Vad hoppas du att den ska bli startskottet på?
Men jag hoppas att det kanske kan bli en diskussion om just så här, vad går feminismens konfliktlinje idag? Alltså vad är de svåra frågorna? Men det kanske jag hoppas på för mycket, men ja, man kan alltid hoppas.
Mm. Men du tror att det kommer bli debatt?
Jag hoppas det. Alltså jag tycker det har varit lite stiltje i kulturdebatten. Eller lite samma frågor som ältats om och om igen. Så ja, det skulle pigga upp.
Mm. Verkligen.
Mm. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
SU sammanfattar fallet Andrew Tate.
Essie, nu ska vi prata om Andrew Tate, den minst sagt kontroversiella influensen som gripits igen nu. Mm. Och du ska försöka sammanfatta för oss vad det är som händer.
Alltså Andrew Tate, för de som inte kommer ihåg, så är han en influencer och en före detta kickboxare och en före detta brittisk Big Brother-deltagare som blev extremt uppmärksammad för typ 2 år sedan eftersom att han blev avstängd från typ alla sociala medier. Alltså YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, you name it. Det blev liksom ett meme att han var så här, he's banned from Duolingo.
alltså den språkappen, den var alltså lär sig språk.
Ja. Ja, men han var liksom borta överallt. Och anledningen då var att han har spridit extremt misogyna budskap. Alltså nästan så här parodisk kvinnohatiska typ. Män har rätt att slå kvinnor. Kvinnor är deras egendom och så. Det som hänt nu är att han har blivit gripen i Rumänien tillsammans med sin bror. För sexualbrott som då ska ha utspelat sig mellan 2012 och 2015. De är också sedan tidigare anklagade för människohandel och våldtäkt. De satt häktade och i husarrest för det förra året och då släpptes de in väntan på rättegång. Så att, det är det som har hänt nu.
Mm. Och de här nya anklagelserna handlar om brott som ska begås i Storbritannien så att Storbritannien vill få dem utlämnade dit. Mm. Du, hur har Andrew Tate själv reagerat på det här då?
Jo, nej men han menar ju att han är utsatt för en häxjakt eller nästan en slags konspiration. Han har jämfört sig själv med Julian Assange och tidigare också har han också sagt att han är liksom attackerad av The Matrix. Och då är man så här, vadå The Matrix? Men för honom så symboliserar då Matrix det korrupta världssystemet som försöker tysta honom. Mm. Ja, så inte jättebra har han tagit det.
Nej, precis. Han är ju tillsammans med fler i den rörelsen som han tillhör är ju besatta av den filmen, The Matrix. Och vi kan lyssna på ett klipp från Matrix för att liksom förstå lite vad det är de är besatta av.
You take the blue pill. The story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill. You stay in Wonderland. and I show you how deep the rabbit hole goes.
Ja, och Andrew Tate har ju då tagit det röda bildet.
Mm, det är för han är en, säger de obekväma sanningarna. Mm. Att man får slå kvinnor.
Ja, usch. Ja. Men alltså, hur stor är Andrew Tate idag? Alltså, behöver vi bry oss om honom?
Jag lutar åt att vi behöver inte bry oss så mycket. På Twitter så har han drygt 8 miljoner följare, vilket så låter så mycket, men det är ju inte i sociala mediemått mätt jättemycket. Så jag tycker helt enkelt så här, det är rimligt att han blev uppmärksammad när han var som mest viral och sa de här hemska sakerna. Men jag tycker det är lite vanskligt när medier nu beskriver honom som en stor och inflytelserik liksom, förebild för unga killar, för det, jag tycker det är lite svårt att belägga.
Nu är det äntligen helg igen.
Så underbart.
Ja, verkligen. Har du några planer?
Jag ska på en EP-release.
Mm-hmm. Alltså en skiv-EP?
En skiva, ja. man kan köpa CD-skivor nu för tiden. Det är liksom det nya efter vinyl. Så är det CD-skivor som är inne, har jag förstått.
Ja, de har kommit tillbaka.
Så det ska jag lyssna på, CD.
Mm. Vad är det, något speciellt band?
Jo, men det är okej, för transparensens skull. Min kille är med och har jobbat på den här skivan. Det är en skiva som heter Griot med en artist som heter Boko Youth och Bård.
Mm. Jag ska se klart Young Royals faktiskt.
Avundsjuk.
Ja, precis. Jag tänkte fråga dig, men är det speciellt att jag tittar på så mycket young adult när jag ändå är typ 36 år gammal?
Jag tror du är långt från ensam.
Nej, det är inte populärt.
Men kanske vi ska göra ett eget avsnitt.
Ja, vad säger du om mig? Ja, vi marinerar det ett tag.
Ja.
Ja. Tack så jättemycket, Essie. Trevlig helg.
Samma.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Och programmet idag producerades av Lucas Brischetto, redaktör var Elin Romeliotto och ansvarig utgivare Elisa Irenius. Maila gärna till oss på dagensstory@svd.se.